En podcast från Aftonbladet.
Ja, vi har lite grann att gå igenom ju från både helgen och veckan. Lite Pep Guardiola frustration och reaktion. Liverpool-Wolves i dubbelmöte. Finns en del att säga om också. Arsenal, förstås. Kritik. Man älskar att Arsenal just nu, liksom alla hackar på Arsenal samtidigt som de drar iväg och kommer vinna allt.
Oj vad de kommer få Port Vale i kvartsfinal och göra samma sak.
Vi hade ju fan Wrexham. Det finns någon, magin har ju lite gått ur Wrexham, känner jag. Ändå kände jag att, men nu i helgen var det ju verkligen tillbaks. Och sen så måste vi prata Tottenham. Och så ska vi prata lite annat också. Och lite West Ham och lite nedflyttning och lite Champions League-platser och så vidare. Men jag tänkte Frida att vi skulle börja, nu måste vi presentera oss för att jag är för dålig, jag får så mycket kritik av mina kollegor. Patrik Syket, jag sitter här med Makoto Asahara och Frida Fagerlund i London. Ni som lyssnar, ni kan ju det här vid det här laget.
Får jag börja med att beklaga mig, Frida?
Ja.
Gällande liksom, det är väl landsorg i Storbritannien nu?
Vad sa du det är?
Det är väl landsorg, Team GB har ju åkt ur World Baseball Classic. Här i natt.
Jaha.
Förlust mot Italien. eliminerade, jag beklagar. Det var bara det jag ville säga.
Ja, det var inte mycket om det på BBC Radio i morse.
Kan jag säga. Det var i Storbritannien såg jag.
Ändå. Nej, men det, plus att det går så dåligt i rugby nu också. Så att det är mest det handlar om, hur usla England då får sägas.
Ja, så Wales går det ganska bra för i rugbyn här förstått.
Ja, det är England som är väldigt, väldigt dåliga. De förlorade väl mot Italien, tror jag. Och det är inte
det gjorde
bra.
De i baseball också.
Ja, du ser det. Italienarna är på uppgång.
Ja. Så länge de inte får möta Norge så går det bra för Italien. Vi ska börja med Pep Guardiola, tänkte jag. Ni har ju sett bilderna såklart och reaktionerna runt Pep Guardiola. Frustrerande vecka för honom, dels krysset i ligan som ju gör att Arsenal drar ifrån lite grann i toppen där igen. Sen vinner man ju mot Newcastle, trots att Newcastle var det bättre laget ganska långt in i matchen, tycker jag. Men det var ju förtvivlat svårt att få in den där bollen. Och så liksom kollapsade till slut och City vinner rätt så stort. Men Pep Guardiola, Frida, frustrerad, avstängd nu i ett par matcher. Jag ska ta semester, sa han. Är det en, vad säger man, en svanesång från Pep Guardiola? Det känns som att det är hans sista vår med det här gänget och... frustrationen över att det kanske inte blir så mycket till titlar framöver.
Ja, alltså, han var ju nöjd med prestationen överlag, men det var ju en fullständig härdsmälta där när han, ja men helt plötsligt, han blir ju så himla upprörd på att Doku är det väl som inte får med sig frispark och tappar huvudet helt. Och fortsätter sedan mot domaren i stort sett hela matchen och... ja, sen efteråt så gör han ju en intervju också i TV där han säger någonting i stil med att ja, nej men, jag bad om ursäkt för att vi var så bra. Alltså någonting i den stilen. Och det enda jag känner är att Pep Guardiola kan inte må bra just nu. Det är där jag landar.
Alltså, man får ju den här lite vibbarna från förra säsongen när man på riktigt ifrågasatte hans psykiska hälsa. Det var rivsåren i ansiktet. Och gick han ju visserligen igenom en skilsmässa och så vidare, men han var ju så uppenbart att han inte mådde bra. Men han är en sån intensiv personlighet, så att han har ju liksom känslorna på utsidan hela tiden, och de där känslorna är ju ibland svåra för en, vad ska man säga, en genomsnittsmänniska att plocka upp riktigt vad det
jag skulle inte
där
säga in. Att han är på den nivån riktigt än på så vis. Där var man genuint orolig för honom förra säsongen. Här, absolut ett sjätte gult kort för säsongen.
Fast det där, alltså just när han approcherar fjärdedomaren, om ni inte har sett det så leta upp det.
Fast det har väl alltid gjort.
Han ser så jävla hotfull ut. I kroppsspråket. Det är någonting som inte är stabilt just där.
Han kan ju vara läskig ju. Verkligen.
Ja, men verkligen. Han såg ju lite läskig ut just där och då.
Det jag tycker också, för nu skrattar vi ju lite så här och säger, åh, Pep Guardiola. Ja. Men sen samtidigt, varför får han inte rött kort om det är så att Daniel Farke får rött kort bara för att han springer mot domaren efter slutsignal? Jag tycker alltså, ska man jämföra de situationerna? Ja, det var ju Farkes första röda kort, och han var ju rätt rolig på presskonferensen också när han pratade om varför då. Det var ju då när Leeds... Vem mötte Leeds ens? Det är så många matcher så att det står helt
mötte
still.
Mötte de inte City just?
Jo, det var väl City-matchen. Ja, men just det. Just det var det. Farke löper mot domaren efter, för han är ju besviken, och han var besviken av att det inte var tillräckligt många tilläggsminuter eller vad det nu var. Och
allt möjligt.
Får ju rött kort. Han hinner ju inte ens öppna munnen innan han får rött kort från domaren. Då kan man ju tycka att varför får inte Pep Guardiola rött kort? Han fick ju gult här.
Mm. Alltså det här var det ju också så här, han var väl ändå ganska skämtsam om det efterhand när han sa det, att ja, nu har jag slagit rekord där, alltså, vi slår alla rekord som finns, och nu har jag slagit rekord i antalet gula kort för en tränare eller vad det var också på en säsong. Så han har ju samlat på sig några med liksom frustration på sidlinjen och annat, men han har ju alltid varit en sån som tar liksom diskussion med fjärde domare och annat. Minns ju fortfarande den här otroliga scenen när han liksom visar det här twice, och sen det är liksom toppmoment i Premier League under 2000-talet, tycker jag. Men jag är inte på så vis här, absolut, han blir avstängd. Sen kan det mycket väl vara hans sista säsong han är inne på. Men utan att man egentligen ska sitta och spekulera om andras välmående från distans, men jag var mer orolig för honom förra säsongen.
Det kändes inte helt. Det var en överreaktion som jag tänkte på. Alltså de vinner ju matchen. De vinner ju matchen stort. Det är liksom,
han ville skydda Docker, det var det han sa tydligt.
Ja,
intressant i alla fall. Och Manchester City, som ju ska spela mot Real Madrid nu i veckan, då kommer han vara med, för då är han inte avstängd.
Han får vara med i finalen av Carabao Cup också, för det gäller inte finaler tydligen.
Nej, just det. en udda klausul. Men så är det. Det här är ju en oerhört intensiv period för Manchester City. Nu tappade man poäng i veckan, som sagt. Arsenal drar ifrån lite grann. Vi ska prata Arsenal här strax också. Vart befinner sig City inför det här dubbelmötet, skulle ni säga? Enligt spelbolagen så går de in som favoriter mot Real Madrid.
Med all rätt skulle jag säga att de gör det, för det kanske mer har att göra med vad Real Madrid sysslar med. Med tanke på att det är ändå ett Real Madrid utan Kylian Mbappé, utan Jude Bellingham, utan Rodrigo, men allting går mer eller mindre bara genom Vinicius Junior. Och utifrån de problem som Real Madrid har haft även mot större lag den här säsongen, så är det självklart att City går in som favoriter. Sen känns det väl liksom lite 50-50 på förhand, men jag tror City har nog mer positiv ton in i den här matchen än vad Real Madrid har i dagsläget. Sen får vi se om de har tillbaka Haaland eller inte, eller vad status är på honom. Han kommer ju behövas för dem, om vi säger så i alla fall.
Ja, alltså jag tror så här också, att visst, de senaste veckorna så tycker jag att man har sett att Man City har hållit lite mer i bollen än vad de kanske gjorde inledningsvis på säsongen, att de lite grann har återgått till det som de brukade vara så bra på en gång i tiden. Men jag tror annars att det här lite rakare spelsättet som de ändå har tagit till den här säsongen, jag tror faktiskt att det kan gynna dem i utslagsmatcher som i Champions League, att de, jag tror helt enkelt att den spelidén fungerar lite bättre i turneringssammanhang. Så det gör väl att jag känner att de kanske då är favoriter. Och sen visst, alltså Haaland, mycket står väl och väger med honom, men å andra sidan, Marmoush, han har ju också gjort mål och gör ju två här mot Newcastle. Det är ganska utmärkande då att han har gjort, alltså jag tror att det är hälften av alla hans mål har kommit mot Newcastle just sedan han anlände till Man City. Och det är typ 5 matcher var han hoppade in i 87:e minuten i en av dem. Så att han trivs ju onekligen att spela mot just Newcastle, men jag tror samtidigt också att han visade ändå att han kan också göra mål om så krävs.
Ja, Savinho gjorde ju helgens mål annars.
Så helt stilla stående, bara vallar in bollen via foten.
Det var också att han stod helt still efteråt också. Och det är ju inte långt borta att det var det Pope i mål eller var det?
Nej, det var Ramsdale.
Det var Ramsdale. Alltså hinner dit och skopa ut den. Alltså den är ju ett par decimeter över linjen, men han den bara studsar på honom och in. Savinho som ju var väldigt bra här också. Det är ju en spelare man har glömt nästan lite grann.
De har ingen dålig bredd City när de har värvat in lite annat, när du har Marmoush, Doku, Savinho i andra elvan.
Nej, verkligen.
Det är ganska bra ställt i offensiv bredd, det är en sak som är säker.
Ja, yttrar finns, så att säga. Savinho som vi var väldigt, väldigt bra och kommer ju loss gång på gång där på sin kant. Han får se ifall han dyker upp i Champions League-elvan också här i veckan. Det skulle inte vara helt osannolikt att han får några minuter och se ifall han kan fortsätta på den här, med den här farten. Jag tänkte vi skulle ta oss därifrån då till ett annat lag som ska spela Champions League. De spelar redan imorgon mot Galatasaray, det är Liverpool. Vi har ju pratat om Liverpool den här vintern som att de hela tiden tar ett steg fram och sen två tillbaks. Och sen så kommer det någonting, ja men nu ser det lite lovande ut. Och sen så kommer det liksom en platt match och en förlust och allt är nattsvart igen och Arne Slott ska ut. Vi fick ju allt det under den här veckan, Frida. Först, det var ett dubbelmöte mot Jumbo-laget Wolves på bortaplan. Båda matcherna i Wolverhampton, vilket ju var väldigt speciellt, först i ligan då och sen i FA-cupen. De fick varsin seger och jag tror att båda lagen helst hade sett att det var tvärtom. Wolves som inte har någonting att spela för i ligan hade nog hellre haft en kvartsfinal i FA-cupen här. Och Liverpool hade nog hellre tagit de här tre poängen än en FA-cup.
Tror du det?
Ja, det hade de.
Ja, men de är inte helt döda än, höll jag på att säga, i Premier League. De kan fortfarande få till en great escape.
Ja, det hade varit en
det ska väldigt, väldigt, väldigt mycket till.
Ja, det är väl klart att det ska mycket till, men det finns ju en teoretisk chans.
Det finns ju
en teoretisk chans, finns det. De kan inte lägga sig ner och dö.
Nej,
alltså, nej, så är det ju såklart.
Det är också för att man räknar inte med att de ska ta några poäng i såna här matcher mot Liverpool.
Men det är
mot
just de här vi räknar med att de ska ta poäng.
Men de tar ju poäng. Jag menar, de tog poäng mot Arsenal, de tog poäng mot Aston Villa, vann de med 2-0. Och det var ju ett rån, får man säga, i tisdags i Premier League, när man hade alltså en XG på 0,0 när första målet går in. Jag vet inte vad det har någonsin hänt så sent i matchen att ett lag står på 0,0 men ändå vinner matchen, som man ju gör med 2-1.
De slutar ju inte spela, de spelar ju hela vägen i den matchen. Och Liverpools problem är ju ofta att när de inleder matcher långsamt eller när de är trögstartade, då försätter man ju sig ofta i en sån här sits kanske, att man, ja, att det blir lite panikslaget i slutet av en match och att spelet flödar fram och tillbaka, och det passar naturligtvis Wolves. Och nu var det ju de som fick sista ordet också i just den matchen. Men sen så blir det ju en annan femma sen i cupmötet där Liverpool i stort sett, ja men det var en väldigt bekväm seger i slutändan. Och ja, unge Rio visar framfötterna också.
Ja, han gjorde det. Han fick starta den här matchen. Kom ju in mot Wolves och såg pigg ut i den första matchen där. Och sen så fick han starta nu i fredag. Så finns ju kvalitet. Men det är också väldigt tydligt att nu tycker jag att Kerkers har ju kommit in på vänsterbacken och varit väldigt, väldigt bra under vintern och har ju verkligen tagit den platsen nu. Ju. Men att Arne Slott inte vågar spela en så ung och förhållandevis orutinerad vänsterback tillsammans med en 17-årig Rion Gomoa, utan då är det ju Andrew Robertson som startar. Robertson som gör ett jättefint mål här. Jag vet inte om han någonsin har träffat bollen med en sån med sån akkuratess som han gjorde just den gången.
Jag tycker också så att alltså, Rios framfart här signalerar ju också att det finns en avsaknad av den här speeden, någon som kan göra sin gubbe en mot en. Liverpool-fansen är väl ganska trötta på Cody Gakpo numer, och inte bara för att han räddar öppna mål för motståndarlaget utan även för att han inte lyckas skapa så mycket och får fortsatt förtroende gång på gång trots det. Men det är ju egentligen bara Rion Gomoa du har som någon sorts alternativ just nu med skadeläget, om du vill ha in någon som kan göra sin gubbe från kanten och utmana och ha speeden. Och det är väl där de, ja, förutom mittback då som vi har tjatat om dag ut och dag in, så är det väl, ja, Jacke har ju för sig värvat in med, till siktet då till nästa säsong. Men det är väl förutom det så behöver de väl kanske få in någon riktigt vass vänsterytter.
Ja, höger ytter också.
Ja, båda delarna.
Ja, om du inte räknar med att Mo Salah får någon form av reinkarnation och plötsligt blir sig själv igen, men det kanske vi inte ska läkta med.
Han är visserligen, gjorde visserligen mål i båda de här mötena, Mohamed Salah. Som han ju gör, han har ju den där...
Han har ju knappt haft den här säsongen.
Nej, det är det som varit problemet. Jag menar, förra säsongen var det ju ganska ofta så att han har den där obegripliga förmågan att han kan vara klappkass i en match och gå därifrån med 1+1. Alltså det har vi sett hur många gånger som helst. Men det har saknat lite grann. Vi konstaterar i alla fall att Liverpool då är vidare i FA-cupen. Det är en match kvar att spela, sen blir det lottning då sent ikväll, va Frida?
Precis, efter den sista matchen, yes.
Ett annat lag som är vidare till kvartsfinalen i FA-cupen och som dessutom ska spela Champions League i veckan, det är Arsenal, som ju allting går vägen för, åtminstone de här sista 7 dagarna. 2 uddamålssegrar, lite ordkrig med Hürtzler som sa att jag skulle minsann aldrig vilja vinna fotbollsmatcher på det där viset. Alla är så jävla snobbiga när de pratar om Arsenal nu för tiden. Alltså, I'm here for it, men det känns lite orättvist, kan jag tycka, om jag ska vara riktigt ärlig.
Ja, men det är väl ingen som är förvånad egentligen över att Hürtzler säger på det här sättet. Han är ju väldigt frispråkig, han är rätt så hetlevrad, så att jag var ju inte förvånad att han, ja, att dels att han sa de sakerna som han sa inför matchen. Han satte ju lite grann tonen för hur han trodde att matchen skulle utspela sig, och sen så blev det ju rätt så mycket så också. Men vad ska man säga? Det kommer väl snackas om det här hela säsongen, men vinner Arsenal Premier League så kommer de vara nöjda oavsett. Det är ju mer att om Arsenal skulle misslyckas med att vinna, då blir det nästan lite svårt för Mikel Arteta att komma tillbaka, eller att... Alltså snarare att komma med ett vettigt motargument till varför de har spelat på det här viset, eller Arsenal vinner inte trots att de har försökt ta till att få till en lite defensivare stabilitet. De har ju försökt med allt Arsenal de senaste åren, så att det är ju därför de gör det här nu, för att de tror att det här är den bästa chansen till att vinna Premier League. Och just nu i alla fall så ser det ju ut som att det kommer att fungera.
Men det är verkligen som du säger, fram tills, alltså så länge de vinner så har de gjort rätt. Men om de inte vinner så kommer det ställas väldigt mycket frågor. Sen är man lite nyfiken på att se, vad blir nästa förändring Mikel Arteta gör om de inte skulle vinna? Blir det att gå ännu värre in i försvaret och ta fram liksom så här Pepe Bordalas-takter på en helt annat sätt? Eller blir det att gå tillbaka till och försöka vara liksom mer offensiv? Att det, var där så. Det hade varit väldigt kul att se utifrån. Sen med det sagt så är ju hela det här byggt, och hela tanken med allt är ju att det är här du har landat för att du ska vinna titeln.
Alltså, jag tror det är väldigt viktigt också, för att nu, det pratas ju såklart väldigt mycket om att Arsenal vill ju väldigt gärna vinna Premier League, även om de fortfarande är med på alla fronter. De är med i väldigt många olika turneringar just nu och har chansen att vinna. Jag menar, Champions League, vägen fram till finalen där ser ju väldigt ljus ut för dem, sett till vilka motståndare de kommer att möta längs vägen. Jag tror att det viktigaste för Arsenal, det är att de just vinner någonting. Alltså, till exempel ligacupfinalen nu. Jag tycker att den är jätteviktig för dem. Just att de får till den här vinnarkulturen, alltså den rutinen i sig, att den där spänningen släpper lite grann. Alltså nervositeten, för att den har vi sett de senaste månaderna nu, att det ibland smyger det sig in en nervositet, att man kanske känner att tänk om vi tappar allting nu, som när vi har allting i våra egna händer. Så jag tror att ligacupfinalen, första steget där, superviktig, och sen såklart att man fortsätter prestera i Champions League också, förutom då att Premier League naturligtvis är så himla viktig för dem.
Alltså de behöver ju, om man ska summera säsongen, så kommer de ju behöva antingen en Premier League-buckla eller en Champions League-buckla för att man ska liksom titta tillbaka på det här och känna okej, det här varit en lyckad säsong för Arsenals del. Alltså det räcker ju inte med de inhemska kupperna. Med det sagt håller jag helt med i Frida att alltså, det är nog väldigt, väldigt viktigt att vinna även de andra kupperna på något vis, för att alltså, finalförlust mot City, då kommer det börja snackas och hållas på om allt möjligt, och det kommer sprida sig någonting, att de behöver bygga in den här vanan på alla sätt och vis.
Nej, men det är superviktigt. Alltså, ta det laget som kanske är mest jämförbart, liksom Liverpool under Jürgen Klopp, som har liksom kommit och ska ta sina första titlar, och det är som alla, det är den här nervositeten och anspänningen från läktarna. Det tog ganska lång tid. Jag menar, man förlorar en Europa League-final, man förlorar en Champions League-final, man förlorar liksom innan man får Dr. Tottenham med en Champions League-final och det äntligen släpper, va? Man behöver...
Den var tråkig, den finalen.
Nej, den var en fruktansvärd final.
Ja, det var det. Bättre matcher på vägen in. Det var ju vändningen mot Barcelona där man hade i semifinalen. Den hade...
Det var Origis enda ögonblick.
Gud nej, han har så många ögonblick. Nej, fan. Ja, han är så fin.
Det var Origis största ögonblick.
Sen gör jag ju mål i finalen också.
Ja, det just det gör han ju också.
Sen kanske hans största ögonblick ändå är nicken mot Everton när Pickford styr in den snedsparken. Ja. Ja, han har så många fina. Otroliga Divock. Men det är jätteviktigt för Arsenal att få den här vinnarinstinkten, att tro på det. Jag menar, jag har ju sett Real Madrid som bara har det. Alltså, vi har sett Real Madrid-lag som, där ingenting stämmer, men de har vinnarkulturen i väggarna. Så det gör att de kan ställa ut mot lag som på pappret är överlägsna, man är i urform, man har skadade spelare och går därifrån med Champions League-bucklan i alla fall. Vi har ju sett det flera gånger.
Och så att men det här är Real Madrid-upplagan i en final. Där finns en risk att självbilden får en törn om de skulle ta sig dit, kan jag säga. Men det är en helt annan diskussion.
Ta ett lag som PSG. En typisk lag som har brottats länge med en förlorarmentalitet i Europa. Man har haft de största stjärnorna, man har investerat, man har liksom gjort allt. Det här har liksom varit fokuset, och det tog, jag menar, var det 12 år in i projektet eller något sådär innan man tog sin första Champions League-buckla, och då har man liksom gått igenom superstjärna på superstjärna på superstjärna.
Det är så roligt att den kom när de väl bestämde sig för att nej, vi skippar det där med superstjärnor, vi köper egenfostrade unga fransmän istället och några portugiser, och så var det kanon.
Så är det.
Nej, men just det, Arsenal måste bygga upp något sånt. Ja, det är lättare sagt än gjort. Det är lättare sagt än gjort också. Det är upp till bevis på något vis. För att vi kan prata om hur de har varit höstens hela bästa lag och allting. Men det är på våren som historien skrivs.
Det är ju därför den där Kun Agüero-sparken 90 plus 4 är så central också för hela Manchester City-projektet. Ja. Så är det ju. Det var då man tog det där klivet.
Det tog ett tag med Champions League för dem också.
Ja.
Kan man ju säga.
Det gjorde det verkligen.
Angående Arsenal här i helgen, det hade ju varit mycket roligare om Mansfields tränare hade liksom gjort samma sak som Hürzeler. Det vill inte jag vinna cupmatcher.
Nej, men å andra sidan, alltså, tittade man på deras fasta situationer, alltså på hörnorna, så var det inte alls Arsenal såg rätt normala ut, eller vad man säger, på hörnor. Och Arteta fick ju fråga om det efteråt också och blev sur. Så att man, de kan spela på andra sätt också. Det har ju bara blivit väldigt stort fokus på just Arsenal också. Jag menar, vi har sett riktigt grisiga matcher den här säsongen. Det är inte bara Arsenal som har stångat sitt straffområden. Fråga bara James Tarkowski liksom.
ja, verkligen. Nej, men som sagt, det här är ju mer en övergripande trend, att det är väldigt mycket fast situationer, att det är väldigt mycket fokus på det, och att lagen sen att Arsenal gör det bäst, och att de kanske gör det till lite högre utsträckning än några av de andra topplagen, eller ganska mycket högre utsträckning än de övriga topplagen, men generellt så är det ju en trend för hela
men
ligan.
Men hela biten som frustrerar mig så mycket, vi ska inte komma in på det här för mycket igen, men alltså det som frustrerar mig är att när vi har tittat på Arsenal i Champions League, de kan ju bevisligen spela fruktansvärt bra fotboll, fruktansvärt underhållande fotboll, om de vill och får möjlighet till det.
Ja, men det
har de gjort i toppmatcher.
Det är olika turneringar den här säsongen. De är vitt skilda. Det är olika spelsätt som fungerar i då Champions League respektive Premier League. Så att det är ju mycket på grund av det också. Alltså det enda som jag kan känna med Arsenal, där man verkligen blir frustrerad, det är ju ibland när de ödslar tid. Jag tror faktiskt att första gången som det kröp lite grann i kroppen på mig, jag tror att det var bortamötet med Bournemouth. Jag tyckte att de gjorde det. De drog det lite för långt där mot slutet. Att det var väldigt mycket, att de ödslade tid. Och,
var det den de gick ner i hörnflaggan i typ minut 87?
Ja, jag vet inte vad det var som fick mig att känna att nu har ni nog gått lite för långt. Så att det var väl det Hürtzler var förbannad på också. Att, att det var väldigt mycket stopp-start. Så att ja, det kan man väl kanske hålla med om ibland. Att det är inte så kul att titta på heller.
Nej, och därför om det här ska liksom verkligen säga återigen, då måste de börja vinna titlar för att det här ska visa sig vara en del av någon form av vinnarkultur, för att annars så är det bara att tolka det som någon form av rädsla, och det är väl den oron jag har för Arsenal i slutspurten, att det ska liksom smyga på sig en ängslighet, att det blir för mycket, att rädda för att förlora snarare än vilja att vinna, och det upp till bevis.
Ja, shout out till Mansfield under Nigel Clough som ändå gör match av det här. Jag menar, de ligger på nedre halvan i League One och står ju bra mot Arsenal inför hemmafansen.
Jag ska säga också att Arsenal startar ju med två spelare som är 16 år gamla. Det har aldrig hänt för att en Premier League-klubb har ställt upp med två 16-åringar då i Dowman och Salmon. Salmon hade ju ingen kul dag direkt. Han står ju för ett rätt så grovt misstag där fram till Mansfields mål. Men det vittnar ju åtminstone om att Arsenal har ju en del spelare där från akademin som har fått en del chanser då den här säsongen. Eller som vi har sett lite då och då.
Max och Lax.
Precis, vi har ju pratat om dem tidigare. De har ju faktiskt fått lite Mike Dowman har vi pratat med. Han var ju bara 15 när han gjorde sin Arsenal-debut, helt sanslöst. Men även Salmon har vi ju nämnt och gjort, som gjort det bra och tagit sig in i diskussionen. Det är alltid roligt också det med Mansfield, att det är Nigel Clough, alltså från, det går ju nästan inte bli mer fotbollsadel i England än att vara en av Clough-familjen. Brian Clough, gamla Nottingham Forest-tränaren som ju vann Europacuper och så vidare, var ju hans pappa. Och han var ju spelare själv, Nigel Clough, under många år. För en gammal Barclays älskare som jag själv, så blir man glad när sådana gamla namn dyker upp igen i en FA-cup-match på TV.
Jag satt mest och funderade på det här liksom käpphästen du har, hur man uttalar Johan Cruyff.
Johan Krauf.
Ja, Clough. Det var det jag tänkte.
Det uttalas Krauf. Jag frågar vilken holländare som helst. Krauf. Eller, nej, inte Krauf.
Klauf.
Krauf.
Klauf var.
Jag känner att du hade blivit tokig om du bodde här och hör hur spelares namn uttalas på veckolig basis. Ibland blir man... ibland kryper det i kroppen på en.
Det var därför man blev så jävla trött på Sander Berge när han får frågan och sen säger helt fel.
Exakt.
Men han själv säger att nej, det uttalas Burge. Nej,
Sander Burge.
Det gör det inte.
Det har de slutat med nu. Alltså nu säger de faktiskt Berge eller Burge.
Ja, de gör det.
Ja, jag har inte hört Burge på väldigt länge. Men ja, det
han
var
måste ju
bizarr.
Sagt så för att trolla.
Jag vet inte.
Alltså, det eller så försökte han... När man...
Nej, men jag tror internationellt att... eller någonting, jag vet inte.
Från någon som knappt vet hur ens eget namn uttalas på ens modersmål, då kan jag säga att man ändå försvenskar eller liksom anpassar tonen så till klart. Det språk man pratar.
Jo, det gör ju jag också. Alltså jag menar, jag säger ju inte mitt namn som jag gör i Sverige, men det finns ju skillnader då i. Exakt. Men det finns ju skillnad på hur man säger det. Alltså jag ändrar ju inte själva namnet totalt när jag säger.
Nej, men jag säger ju inte liksom så här, hej, jag heter Makoto.
Asahara Makoto.
Asahara Makoto des.
Precis. Med det då så kan vi väl prata lite om João Pedro. Det var säkert
Joao.
Men för Chelsea har ju haft en intressant vecka de med. Dels så klev man ju förbi Liverpool i veckan när man vann mot vilka det nu
Aston
var.
Aston Villa såklart, som kollapsade
och Joao Pedro gjorde hattrick. Sen fick man en riktig jävla rysare mot Wrexham i helgen, och det var ju, alltså jag tyckte så synd om Wrexham när de får den där kvitteringen på stopptid. Det är alltså 3-2 till Chelsea och man får göra det där 3-3 målet och det känns som att ja, men det blir den här sagan, och så är det den där jävla var offside han är offside, ja absolut, men man, det och det är väl vinkat också, va, så att även utan var så hade det inte blivit någonting, eller?
Nej, jag minns tror inte de vinkade.
Nej, så kanske det inte var. Nej. Skitsamma, alltså, det kändes så jävla hårt att åka på den typen av offside i det läget. Men hela till Wrexham som gjorde vad de kunde mot Chelsea, men det räckte inte.
Nej, men alltså, sen är det ju inte den typen av... Man är ju gladare för liksom Port Vale den här omgången när man har varit från Wrexham hade löst Chelsea. På något sätt så det... Den framgångssagan är ju baserad på jättemycket Hollywoodpengar. Mm. Vi måste komma ihåg det på något sätt.
Absolut,
det. Men... på sätt att jag tycker nästan Chelsea gör sin tjänst. Att det inte blir liksom hela den här.
Jag är lite splittrad i tankarna för att jag håller ju med å ena sidan. Jag klögs ju lite varje gång kameran zoomar in på Blake Lively och Ryan Reynolds uppe på läktaren. För alltså... det är så här, jag vill inte ta del av det skådespeleriet. För jag tycker att det är precis det är. Liksom, här kommer de rika skådisarna från USA. Ja, Kanada är väl Ryan Reynolds från egentligen. Och sen så, ja, så ska det bli någon sorts kommersiell lek kring Brexit. Det gillar jag inte. Mm. Sen samtidigt har man varit i Wrexham så vet man om också att det är, alltså själva platsen och själva människorna i Wrexham unnar man verkligen lite framgång och lite uppmärksamhet. Så att det är ju verkligen där det splittras i att det här har ju varit väldigt nyttigt för själva samhället Wrexham. Men man kan samtidigt, precis som du är inne på Makoto, man kan samtidigt tycka att det är lite för mycket så här, ja... Hollywood och jag gillar inte amerikaniseringen av fotbollen.
Nej, men det är ändå mer sympatiskt än men kanske hur Chelsea byggde upp sin framgång en gång i tiden med Abramovich oligarkpengar eller hur andra lag har gjort. Det är klart att det syns mer och att man kan tycka, man är så här, men det finns mindre sympatiska ägare som har skyfflat in pengar och byggt upp klubbar och som har lett till framgång.
Men det blir
det Wrexham har gjort.
Men det blir inte liksom sagan Wrexham.
Nej, det är inte, det är inte riktigt den där magin.
För det här är ett lag som kommer spela Premier League inom 5 år, tror jag. Utifrån vad de investerar och vad de har haft för budget. Nu har de ju gått upp på en nivå där de faktiskt inte bara kan springa igenom serien som de har gjort hela vägen från regionserierna tillbaka. Men det är ett lag som jag tror att med de investeringar de har gjort och den grund som har byggts, de kommer att spela Premier League framtiden. Och det sätter också ett prejudikat för andra Hollywood-ägare att kliva in. Vi får väl se när liksom KSI's Dagenham och Redbridge där går upp också. Det är väl bara en tidsfråga liksom. Och det blir mer och mer en trend.
Sen får vi väl ha 2 tankar i huvudet sett till också att här i den här matchen så gör ju Wrexham allting precis rätt egentligen. Alltså de utförde ju själva matchplanen superbt. De var bra i närkampsspelet, de var skickliga i defensiven utan att bli för negativa ska sägas. Alltså dels då det här att de låg rätt högt stundtals i sin press men undvek att pressa Sanchez, så det var uppenbart att de ville att han skulle ha bollen och bara skicka upp den långt, och sen så vann de vann andra bollarna där helt enkelt, dubblade upp på Garnacho och Pedronetto, låg kompakt i försvaret när det behövdes, hittade fram en snabb uppspel till Sam Smith. Så att jag tycker ju att Wrexham är det bättre laget i den här matchen. Jag fattar egentligen inte hur Chelsea vinner i slutändan, men ja, där ser man också, de har ju den lilla kvaliteten ändå som gör att man kan inte räkna bort dem ens när de inte har en bra dag. Men det är ju ingen slump att Garnacho står och säger att det här var en av de tuffaste matcherna för Chelsea på hela säsongen. Så jag tycker ju att Wrexham gör det ju väldigt bra, det måste vi komma ihåg. Vi måste kunna hylla dem för det också.
Chelsea ändå vidare till slut. Vi måste prata lite grann om den där matchen mot Aston Villa tidigare i veckan också. Konstatera att João Pedro gjorde en helt fantastisk match. Han gjorde hattrick och blev avgörande. Men mycket fokus dessutom på Aston Villa som ju sjunker som en sten nu, Frida. Vad är det frågan om?
Det är ju extrema highs and lows för Aston Villa den här säsongen, från att ha varit usla inledningsvis till att helt plötsligt bli jättebra och bara rada upp segrar till att nu sjunka igen. Och vi har ju pratat om det här att det naturligtvis hänger ihop en del med skador på mittfältarna framför allt, och att Aston Villa ju inte har en jättebred trupp heller. Uppenbarligen inte tillräckligt bred för Unai Emery, som nu ska vara rätt så sur på hela situationen och faktiskt hota med att lämna i sommar också. Så att vi får väl se vad som händer med honom, men det är uppenbart att han har kört fast lite grann. Jag tycker att han försöker med samma sak om och om igen utan att få till det. Och ja, jag vet att jag var inne på att jag tycker Aston Villa i sitt spelsätt har blivit lite för förutsägbara. Och när man möter ett sånt lag som Chelsea då, som ändå har den kvaliteten som de har, ja, då blir det ju tufft när Joao Pedro har en superdag och ja, och allt vad det är. Så att det var ju en skön seger för Chelsea också att verkligen studsa tillbaka och visa vad man går för. Men Villa, det är svajigt. Och det är svajigt på hemmaplan dessutom.
Ja, och det spetsar ju till den här racet om Champions League-platserna, för att när Manchester United nu också förlorade i veckan så har vi nu 4 lag inom 3 poäng, nämligen United och Villa på 51 poäng var och Chelsea och Liverpool på 48 poäng var. Det är ju helt öppet här, en ska bort, så är det ju. Vi räknar ju med att det är väl i stort sett klart att Premier League får 5 Champions League-platser, men inte 6, så... En av de här kommer ju missa, och om Aston Villa med det utgångsläget de hade i vintras skulle rasa hela vägen ner och missa Champions League härifrån, då är det ju ett redigt fiasko får man säga.
Ja, och det säger ju också väldigt mycket om att ribban av, ja, alltså förväntningarna har höjts i Aston Villa på väldigt kort tid, alltså sedan Emery kom in och styrde upp, och han har ju gjort ett jättebra arbete. Men det blir ju så här också. Alltså när framgångarna börjar avlösa varandra, det vill man bara mer och mer. Och vi ser ju också det i en sån klubb som Crystal Palace som hade sitt bästa år någonsin förra året. Och sen så nu sitter de i den situationen som de gör, där saker och ting inte har gått som det, ja, som de hade önskat, och de har inte lyckats ersätta viktiga spelare som Mark Gay exempelvis. Så att det kan gå snabbt i fotboll från toppen till botten, tänkte jag säga. Det är inte riktigt botten för Villa på så vis, men det är ju ändå, ja, det är ju ändå en formkurva som pekar neråt.
Samtidigt som de andra lagen, ja, alla de övriga 3 är ju också jävligt svajiga. Det går ju inte att säga att varken Manchester United, Chelsea eller Liverpool är superstabila för tillfället.
Men nej, de har på något sätt mer att förlora. Alltså utifrån vad deras projekt, alltså för United, Chelsea och Liverpool hade det ju varit fullskalig mardröm att missa Champions League på alla sätt och vis utifrån vad de har för ambitioner och driv. Alltså de vill absolut att de har ambitionen och viljan att vara.
De har investerat en hel del pengar, ska man komma
ihåg. Det har de, och är ganska låsta på så vis, men samtidigt, de spelar ju inte Champions League nu. Så på så vis är det ju ändå... Man är ju också lite skadad och inrutad i liksom Big Six-bilden fortfarande. Jag vill inte sträcka mig och börja bygga ut den med Aston Villa än. De behöver komma till Champions League några år i rad där och bygga upp någon form av struktur innan dess. Men...
Nej, alltså den som var närmast var ju Newcastle egentligen. Alltså på att slå sig in i Big Six. Det var ju
ja, och där är de inte nära just nu.
Nej.
Sen kanske vi måste eliminera ett gäng därifrån.
vi kanske måste såga av ett gäng från Big Six, och det är nästa lag vi ska prata om, nämligen Tottenham, som ju går på en förlust till i veckan här, och nu är det bara en poäng, hörni. Det är en poäng till nedflyttningsplats för Spurs, och Tudor har ju inte lyckats med någonting sedan han kom in. Det är ju snack om att han ska ryka redan nu, att de måste hitta på något annat. Det är fullständig panik i Tottenham-lägret, Frida. Någonting är så här att det blir på något sätt en självuppfyllande profetia också. De ser ju den här nedflyttningsplatsen komma som ett jävla godståg i tunneln mot dem liksom, och det är som att de är helt paralyserade i skräcken, och att ingenting funkar, och att det här kan bli betydligt värre innan det börjar bli bättre.
Ja, och också tror jag att det är rätt så många spelare som redan har tankar på vad de ska göra sen. Alltså jag menar de här ryktena kring Mickey van de Ven och Barcelona. Ja, jag tror absolut på dem. Jag tror absolut att Mickey van de Ven vill flytta till Barcelona. Men sen samtidigt så, alltså, ja, det åker han ut. Alltså, jag tycker inte att han har varit bra den här säsongen, ska sägas också. Alltså, och det Nej. Kanske vissa tycker är hårt, men jag tycker inte att han har inte Nej. Varit den ledaren som Tottenham hade behövt. Och sen så då dessutom att man har haft Christian Romero, som vi vet också brister i ledarskapet. Han har gjort många mål framåt, och van de Ven har ju faktiskt också gjort en del mål framåt. Men just det här att de inte riktigt har haft de här ledarna som har styrt upp när de väl, jag vet att de har haft mycket skador. Vi kan prata hur mycket som helst om det, att de har lidit av det, och jag har absolut förståelse för det, men i sådana tuffa situationer så hoppas man ju att det är någon som kliver fram och ändå tar ansvar. Jag tycker inte att Tottenham har haft spelare som har gjort det, tyvärr för deras del, för att då blir det ju så här.
Jag vill säkra mig så långt som att Mickey van de Ven har varit helt under isen senaste tiden. Alltså, ja, närheten av nivån som han
nej,
ska hålla.
Jag tycker inte, jag litar inte på honom, och jag tycker inte hans kroppsspråk heller är speciellt ja, det är väl klart att det inte är positivt, för det har inte gått bra för dem. Men jag tycker liksom att det är rätt så många gånger den här säsongen där man har känt att du kan inte bete dig så riktigt om du nu ska vara en av ledarna. Det funkar inte riktigt.
Finns två jag lider med här, och det kanske man är lite färgad, men jag lider med Jan Kulusevski som sitter på sidlinjen och inte kan vara med, som hade varit en ledargestalt och kanske hade behövt det här läget, som verkligen hade ställt krav och gjort Madison någonting åt också. Det här. Mm. Ja, verkligen, det är en till man lider med här då. Men jag tänkte även på en Lukas Bergvall som, ja, ska han ner i Championship då och lira med det här laget, eller vad är planen? Ska Archie Gray ner också? De här unga spelarna som kommer hit och tänker att det här ska vara deras steg upp.
Viskas en del om Liverpool och Lukas Bergvall, vilket jag inte är helt
emot. Ångrar han att han inte tog Barcelona? Kan man ju också fråga.
Nej, det vet ju fan, alltså.
Han hade fått spela, tror jag. Men i alla fall, det är gammalt groll. Men,
ja, han har ju ändå fått en fantastisk utveckling de senaste åren.
Jo. Absolut. Sen, alltså, sättet att hantera den här matchen i veckan mot Palace, när man har något på gång. Fan, det ven just som klantar till det, och sen bara liksom allt rinner ur. Det är på nivån att fansen går hem i halvtid. Mm. De är otroligt illa ute. Otroligt illa ute. Och jag vet inte riktigt hur de ska vända. Ska byta tränare? Kan det ge någonting? Är Big Sam ledig? Jag vet inte, något panikartat måste de göra. Igor Tudor är en jättekompetent tränare. Det är liksom inget, jag förstår varför de tog ut dem. Han har ett bra track record på att komma in mitt i säsong och få ordning på saker och ting. Men här har han ju en trupp som inte är intresserad. Alltså, det är ju väldigt tydligt.
Jag var förvånad av att han inte fick kicken dagen efter, för att jag hade fått höra att det skulle ske. Så att det kanske indikerar då att någonting har hänt ändå, eller någonting har förändrats. Jag vet inte hur det kommer att bli nu framöver, men ja, det är ju uppenbart att han var inte rätt man ändå. Alltså, han har ju inte nått fram till spelarna, så enkelt är det. Och de har haft disciplinära problem också, alltså under hela säsongen. Alltså, jag läste det om, ja, men Thomas Frank fick ju ingen bukt med dem överhuvudtaget. Det var spelare som dök upp sent, alltså dagen efter förluster, och ja, alltså den inställningen tycker man har märkt det också ibland, alltså sett till att man har hört rätt mycket historier om, ja, men när sändande bolag och sådär har åkt ut dit för att göra intervjuer, att de dyker upp jättesent, att det är liksom ingen disciplin någonstans i klubben just nu. Och det är ju jag tror att har man disciplin på alla plan, det är då man lyckas. Men börjar det krackelera i en del, så är det lätt att det faller över på alla andra delar. Och jag vet att det är någonting som Arsenal har sagt de här senaste åren, när man har pratat med medarbetare där, att om det är någonting som Mikel Arteta har förändrat sen han kom in, det är att allting har styrts upp. Alltså, alla avdelningar är liksom som ett, och alla vill prestera på högsta nivå, alla vill vara disciplina, och den disciplinen har vi inte sett i Tottenham.
Det säger man vill om Heung-min Son sportsligt sista säsongen av karriären, men jag tycker det är uppenbart tydligt att man har tappat först då Harry Kane, som var liksom stora ledaren i gruppen på något sätt. Heung-min Son var ju vice ledaren som fick ta över och axla kaptensbindeln, som också var en jätteledargestalt på alla sätt och vis, och spred bra stämning, omtyckt av alla i gruppen, också lämnat. Hugo Lloris kan man säga mycket om, men det är också en spelare som hade väldigt stort ansvar i hela den gruppen som har försvunnit. Ja. Och vad har vi kvar? Vi har Kuti Romero som går ut på Instagram och blir sur på diverse trupputtagningar och tar röda kort. Mm. Vi har en Mickey van de Ven som drömmer om att spela i Barcelona eller någon annanstans istället. Det finns ju ingenting kvar. Ja. Jerry Charlie som kaptensbindeln kanske blir någonting. Liksom, men
han har vanat vid det också. Han lyckades ändå reda kvar Everton. Ja, den där gången när de var på väg att åka ur. Så att Richarlison är definitivt en sån spelare som jag hade spelat mer, för att han har i alla fall den här kämpaglöden.
Precis, de har värvat en Xavi Simon som springer runt med sitt eget sociala medieteam på träningsanläggningen liksom. Det är det sista de behöver.
Jag ska träffa Conor Gallagher på torsdag. Det kan bli intressant. Den intervjun.
Han tror jag i och för sig fortfarande att han har varit en bra rekrytering för dem, för det är någon spelare som...
Men det var ju liksom inte vad de behövde heller.
Det var det inte det?
Ja, det kändes ju så. Först när han kom in så kändes det som att det här är rätt. Men sen har det ju liksom... Sen har han också bara vaggats in i det här. Och sen inser man att de behöver kanske inte löpmeter. De behöver någon med fucking kvalitet i fötterna. De behöver ju Kulusevski och Maddison mer än någonting annat, och det är ju inte Conor Gallagher heller. De har ju ingen
Alltså Kulusevski är ju otroligt saknad som sagt. Och det är ju för att han faktiskt är en ledare. Mm. Han hade ju varit ganska naturlig att liksom på något sätt axla Jungminsons roll och på något sätt blir en driven som ställer krav på omgivningen och ser till att folk faktiskt liksom gör det de ska. Då är ju ingen som gör det just nu. Nej. Det finns ingen som på något sätt leder det här laget på något håll. Och då är det nog ganska svårt för till exempel Igor Tudor, som jag återigen vill hävda är en kompetent tränare.
In med Redknapp! In med Redknapp.
Det... Alltså det är början.
Harry eller Jamie?
Harry. 100% Harry.
Jamie.
Men alltså... Det är något ni inte vet om mig, men när jag var typ 14 så hade jag en jättestor Jamie Redknapp plansch över min säng. Ska ni veta.
Men han är snygg.
Ja, men han var en av mina, menar, det, framförallt då.
Han är gift med en svensk kvinna också. Kan tillägga.
Det är sant.
Frida Redknapp.
Frida Redknapp.
Alltså det är ett bra namn. Det är ett väldigt bra
Frida namn. Redknapp.
Alltså Redknapp är, på tal om fotbollsadel, så familjen Redknapp. Men Harry till Tottenham. Alltså någon som bara kan förklara liksom, det här är Tottenham. Nu spelar vi för den här tröjan och för det här klubbmärket. Någon som kan den här klubben.
Ja, det är väl inte Ryan Mason de tar in ifall de kastar Tudor, eller vad är det de gör? Vad gör de?
Jag tror inte de vet själva. Alltså, jag ska vara helt ärlig. De har inte haft en plan på hela... De har inte haft en plan på 10 år, eller jag vill säga. Eller efter Pochettino så känns det som att de bara har... det har varit fram och tillbaka i sett till vilken typ av tränare de har rekryterat och spelar. Alltså sett hur de har byggt spelartruppen, det har inte heller fungerat med facit i hand. Så att, nej, det är ju kaos alltihopa.
Ange fick rätt i att säsong 3 hade någonting. Det kan man väl lugnt säga i alla fall.
Ja,
utifrån sett så...
Jag har inte mycket till övers för Ange.
Jag vet att du inte har mycket över. Jag gillar ju Ange. Vem tycker att han har varit lite väl liksom så här, nu i efterhand bara gubbgrinig över hur det har gått för Spurs när han satt där i overlap och allting. Det var, kändes lite så här, bara, okay.
Det gick ju inte jättebra för honom i Nottingham Forest, så jag tycker inte att han ska...
Nej,
han ska inte
riktigt positionen där han kan sitta och göra sig putslustig över att Tottenham har gått, ja, ursäkta språket, käpprätt åt helvete sen han lämnade också.
Ja, men tillbaks till FA-cupen då. Vi hade ju egentligen två skrällar, en superskräll och en liten skräll. Den lilla skrällen var ju att Southampton tog sig vidare. Den stora skrällen var ju att Port Vale gjorde det. Port Vale, det är ett sånt där bra namn. Man hade gärna haft en Port Vale-tröja hemma och bara slänga på sig på kvällen. Sådär. Det hade jag inte. Men
Valiant kallas
det,
va?
Det går ju inte att känna någonting annat än en värme inför Port Vale, som nu kommer få Arsenal med all sannolikhet i nästa omgång och förlora med 0-1.
Måste ju tillägga också att de ligger toksist i League One. Alltså de ligger alltså 8 poäng bakom Northampton på näst sista platsen. Så att bara det gör ju att det är ännu mer makabert att de lyckas ta sig, remarkabelt ska sägas, inte makabert, remarkabelt att de ändå lyckas ta sig vidare.
Det är inte en Southampton de ligger efter, det är Northampton, det är den nivån de är på.
Ja, men sen, sen måste man ju säga också att Melker Elborg, han har ju haft en väldigt speciell vecka. Han fick ju göra sin debut för Sunderland när Robin Rövs var skadad och gjorde det ju bra då tidigare i veckan. Och sen så fick han ju chansen här då i mötet med Port Vale också. Och jag har nog aldrig sett en mer komisk situation med en målvakt än när Elborg räddar då lagkamraten O'Nien från att göra självmål genom att, alltså det är ju och Nyans boll hemåt pass är ju helt bizarr. Alltså den är ju så hög och djup att Elborg måste ju backa för glatta livet. Och sen så lyckas ändå rädda undan den genom en nick. Alltså det är faktiskt väldigt bra. Det är väldigt skickligt gjort, alltså trots att det ser så himla komiskt ut. Sen problemet är ju att Port Vale gör mål på den efterföljande hörnan, så det blir inte bra i alla fall. Och sen håller Elborg på att åka ur i andra halvleken när han kapar, jag tror det var George Hall, men det blir bara gult i slutändan. Så att det är väldigt speciell vecka för Melker Elborg.
Ja, verkligen.
Och vissa tycker han ska gå in och starta i VM-playoffet efter en Premier League-match. Ja,
före Robin Olsen i alla fall.
Jag vet, om vi utgår från skadeläget nu, jag vet inte om jag hade satt i mål. Det är uppenbart. Kribba Nordfeldt. Det är han som är. Ja, men ja, där det har du ju rutin. Du vet precis annan. Vad du får. Du vet ju precis alltså, vad du får.
Ja. Victor Johansson är ju, han är skadad.
Noel Törnqvist.
Widell Zetterström är mystiskt borta.
Virus på honom. Något märkligt. Märklig
har ni
sjukdom.
Sett det här ryktet som går kring varför Widell Zetterström är borta?
Nej, är det något legitimt nu som du inte bara slänger ur dig något, något helt bizarrt?
Du blir publicistiskt bekymrad här, Frida. Jag tycker det.
Ja, men varför ändå?
Nej, men, alltså det här är ju verkligen, det låter för bizarrt för att vara sant och det ska verkligen tas med det, men det har varit en snackis i alla fall i sociala medier och vissa som reagerat på. Ja. Att det tydligen finns rykten om att han är i någon form av liksom så här Mr. Beast-utmaning. Och att det är därför han har försvunnit iväg. Att han är så här 100 dagar som liksom i någonting. Det kan inte stämma för det låter för dumt för att vara sant. Men det är någonting som är tydligt.
Alltså nu kanske jag är helt dum. Men vad är Mr. Beast-utmaning?
Det är upplyftande. Det är han här rika youtubern som gör en massa olika utmaningar med typ så här, ge en massa folk pengar för att han gjorde någon så här riktig version av Squid Game höll på liksom. Och han, tydligen så håller han på med någon form av utmaning som är, vad var det, jag vet inte om det var låsa in en fotbollsspelare i 100 dagar eller vad det var, eller någon form av sån utmaning. Och det finns rykten om att det är Widell Zetterström. Det låter helt bizarrt för att vara sant. Widell Zetterström känns som ett superproffs.
Så här, om det är sant, då ska han aldrig få stå för svenska landslaget.
Ja, exakt. Det här är på riktigt ett rykte som har florerat runt, men det kan inte vara sant, för det låter för dumt på alla sätt och vis för att vara.
Det låter för dumt faktiskt.
Och framförallt att Widell Zetterström känns som ett, som sagt, superproffs som överhuvudtaget inte skulle liksom stå över matcher för något sånt.
Nej, för helvete. Hörrni, vi ska ta och svara på lite frågor alldeles strax. Men först så ska jag quizza er lite grann. Bara för att jag tycker det är kul. Och det är nämligen så här, vi pratade om James Milner då, som klev upp på flest appearances någonsin i Premier League. Men som vi var inne på, Frida, så är han ju långt ifrån att ha spelat flest minuter. Det är ju faktiskt så att det finns 11 spelare som har spelat fler minuter i Premier League än vad James Milner har. Det innebär helt enkelt att för att göra det lite svårare så ska Makoto få 6 försök och Frida få 5. Så alternerar vi.
Är det 11 spelare som har spelat fler minuter i Premier League än James Milner?
Ja, och ni får 11 gissningar. Så att 5 plus, då sätter ni ju alla 11. Vilket jag tror jag inte att ni gör. Men jag tror att ni måste sätta rätt många av de här.
Det är lite, ja.
Får jag börja?
Makoto kan börja och sen så till Frida och sen tillbaks. Och så får ni då, Makoto får 6 gissningar och Frida får 5. Jag tycker att ni ska ha åtminstone 8 av de här.
Åh, nu sätter du press på. Åh, herregud. Ja, Gareth Barry börjar jag med.
Gareth Barry, ja, han är nummer 1. Han har spelat överlägset flest minuter fortfarande.
Då går jag med Ryan Giggs.
Ryan Giggs är där, han är på 4:e plats. Så 2 av 2.
Minuter i Premier League, ja. Det står helt still i huvudet nu bara för det. Vilka som kan ha gjort så många minuter och spelat så länge. Det måste ju vara någon målvakter, tänker jag. Eller är det
finns målvakter, men inte så många faktiskt som man skulle kunna tro. Men några stycken är det.
Fan, det står helt still i huvudet.
Två målvakter har vi med på listan av de 11.
Jag tror jag har måste ett par namn till.
Ja, det kan jag tänka mig att du har. Men såna här liksom historieåterblickar, komma ihåg spelare vi minns och sen vara rädd för att säga något riktigt dumt namn.
Ja, det är det jag menar. Det här är det obehagligaste jag vet.
Jag är så rädd för att säga något dumt namn. Nej, men skojar du? Han gjorde 2 minuter i Premier League.
Kom igen nu, Makot.
Tony Adams.
Tony Adams har gjort många minuter, men han är faktiskt inte bland de 11. Frida?
Frank Lampard tror jag menar.
Frank Lampard är på 3:e plats. Så 3 rätt av 4.
Ja, och då säger jag Steven Gerrard då.
Steven Gerrard är på 11:e plats.
Nej.
Den går in.
Ja, det är precis.
Den går in. Han är precis för James Milner. Så 4 av 5 har ni. Få in 4 till nu så vinner ni den här leken. Frida?
Jag gissar på David James.
David James på andra plats. Nu har ni tagit ettan, tvåan, trean och fyran. 5 av 6. Det här går ju jättebra. Jag förstår inte vad ni är så bekymrade.
Paul Scholes,
tyvärr är det inte där. Men han har också gjort många minuter givetvis, men ligger strax bakom. 5 av 7 då, Frida?
Nu börjar jag också bli tom i skallen. Rio Ferdinand, eller?
Jajamän, Rio Ferdinand är där. Då har ni 6 av 8. 2 till behöver ni. 2 till Rio Ferdinand på 7:e plats.
Jag hade tänkt säga Rio, men jag säger Gary Neville då.
Gary Neville är inte där.
Jag är bara helt ute.
Nej, men båda de du har sagt är ju såklart högt upp på listan. Så är det ju.
Men du, då slänger jag in en annan expert, Jamie Carragher.
Jamie Carragher är där, 9:e plats.
Han är där alltså.
7 av 10. Nu har ni behöver en till.
Vänta, vilka platser har vi kvar?
Ni har plats 5, plats 6, plats 8 och plats 10.
Kan Wayne Rooney vara där?
Nu kan ni kan resonera er fram till ett sista namn här. Alltså tar ni 8 av 11 så är det svinbra.
Jag har missat fel på många på vägen i alla fall.
Ja, precis. Belastningen här för dig, Frida, det är ju att du har Makoto på ditt lag.
Ni
har några stycken.
Det måste vara en försvarare. Alltså det måste vara en till försvarare.
Det finns två försvarare till.
Vi sa Ferdinand.
Ferdinand sa att det var inte Gary Neville.
John Terry.
John Terry.
Ding, 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 ding. Ni klarar 8 av 11. John Terry är där på 10:e plats. De som ni hade kvar då, som ni inte har tagit, är Sol Campbell. Mark Schwarzer.
Mark Schwarzer.
Gary Speed.
Såklart.
Gary Speed på 5:e plats. Så är. Men bra jobbat för fasen. 8 var ju det jag hade sagt. Då besegrade ni spelet. Bra gjort.
Jag fastnade mest liksom i huvudet på liksom, alltså Frida släppte ju löst det med bara säga Frank Lampard. Man insåg just det, de bra spelarna har ju såklart spelat massa minuter. Jag var ju fast i de här trotjänarna i huvudet liksom.
Ja, men faktum är att Phil Neville har ju spelat fler minuter än sin bror Gary. Och det är ju för att han lämnade Manchester United tidigare och gick till Everton, så att han fick ju fler minuter där än vad Gary fick i slutet på sin karriär då. På det sättet fick en längre karriär.
Men det har ju blivit så himla mycket snack om det här nu i och med James Milner, så att det hjälpte mig i det här, kan jag säga, att du har rätt. Det har jag har sett väldigt många listor. Man ska bara komma ihåg alla namn också, det är som ett problem.
Precis. Men jag tror att alla ni nämnde, även om du nämnde Makoto, är ju typ topp 30. Så att det är ju spelare som har jättelånga karriärer givetvis. Det om det då. Vi kastar in lite frågor. Joakim Linde Fanpage skriver: hylla varsin spelare, tränare och arena i Premier League som ni på något sätt brinner för. Du brinner ju för Ange Postecoglou, men han är ju inte tränare längre i Premier League, Makoto.
Bara någon jag generellt brinner för i Premier League.
Ja, precis.
Jag Paco Gemes som ni väl märkt jag brinner för nu när han är i Premier League.
Ja, men den är bra. Jag gillar att du brinner från honom. Och han har ju gjort skillnad känns som sen han kom in till West Ham.
I Paco-effekten.
Ja, men verkligen. West Ham som ju tog blytunga 3 poäng i veckan här. Frida, finns det någon som du känner att du brinner för? En arena kanske? Du har ju varit ute på de flesta. Har du varit på alla?
Ja, det har jag förutom... Vänta, där är en... Stadium of Light. Den måste jag ticka av den här säsongen. Det har jag planerat att göra. Så nej, jag har inte varit på alla. Allas arenor. Men jag försöker. Men jag tycker att alltså, om vi ska ta en arena som ligger nära Stadium of Light, så nämner jag ju ofta att jag tycker att St. James's Park är helt fenomenal. Och att det är väl den arenan som jag hade åkt till. Om jag ville liksom göra en fotbollsresa i England och vill inte åka till någon av de här vanliga städerna, så hade jag åkt till Newcastle. Definitivt. Jag tycker att den är helt underbar. Sellers Park är ju bra också. Om man nu vill alltså gå på en match som är nära London, det är i London, då är det ett bra alternativ. Men men det finns rätt så många
Om man inte vill se höjdbollar så är Sellers Park alldeles utmärkt.
Ja, det är många, det är många pelare i vägen och sådär.
Ja, men det är också ett tak som gör att sitter man lite högt upp så ser man ingenting som är över 3,5 meter på planen. Så att med alla utsparkar så försvinner bollen och så är man såhär, någonstans dyker den upp igen. Det är speciellt, men det är en trevlig arena i övrigt.
Ja. Vad är det du brinner för? Ismail Azar, James Milner, Adama Traoré?
Jag brinner för så mycket så att det är allt det där. Allt det där. Jag brinner för Adama Traorés body lotion. Den är bra.
Jag har en rolig grej på Adama Traoré som ni kanske inte har sett. Har ni hört att att Nuno har förbjudit honom att lyfta vikter, alltså att styrketräna?
Ja,
eller ni har pratat om det kanske.
Vi pratade om det i Silverpodden. Det är både roligt och sorgligt samtidigt. Någonstans så vill man ju med den genetiken som han ju har, för att man blir ju inte sån. Han har ju inte liksom bodybuildat sig fram till den här fysiken som man har. Han är också född med en helt galen genetik, så att fort han lyfter en skivstång så bara lägger sig nya muskler ovanpå de gamla.
Någon skulle ju ha sagt till honom detta för 15 år sedan, höll jag på att säga.
Nej!
Han lämnar La Masia där, va?
Ja, men då hade han inte jonglerat med Chelsea-spelare som han gjorde här om veckan. Det är sånt vi lever för.
Richarlison brinner jag för.
Ja,
det gör jag. Richarlison brinner jag för faktiskt också. Mm.
Olle undrar, vad hände med Rodris avstängning som FA meddelade för typ en månad sedan?
Ja, det har dröjt lite grann. Det verkar ju som, jag skulle tippa på att det beror på att ibland så kan det ju skickas liksom, det kan vara korrespondens mellan spelarens representant och Premier League och så vidare. Alltså att det är sådana grejer som gör att det ibland förhalas. Så att ibland kan det ta tid. Jag vet inte vad som kommer hända, om det blir så att han blir avstängd eller om han får böter. Jag tror att det mest troliga är att han skulle bli avstängd, eller att det är det som du har pekat mot. Men vilken match det i så fall kommer att bli, det vet jag inte. Men jag tror att det ryktas om att det ska komma ett besked den här veckan. Men ja, vi får väl se.
City kanske bara säger, lägg den på högen.
ja, kanske.
Linus Norman vill att vi ska prata lite mer om Melker Elborgs debut. Den var ju mer lyckad än den andra matchen han spelade då i helgen. Men det är ju otroligt mäktigt att från den utgångspositionen kliva in i Premier League och hålla nollan direkt. Nej, men han var ju sprudlande glad efteråt såklart. Det var ju också en match där han fick lite att göra. Om man säger så. Sen så hade han ju otroligt starka försvarare. Det var ju ett tungt försvarsarbete från Sunderlands sida som gjorde att man kunde hålla den här nollan. 15 skott från Leeds och 5 på mål, och hålla en nolla för Elleboy. Det är ju, kunde ju inte liksom gått bättre, kan man säga.
Nej, särskilt också med tanke på att han har stora skor att fylla efter Rövs som har varit en av de bästa målvakterna i ligan den här säsongen. Skulle inte förvåna mig om det är några storklubbar som kikar på Rövs faktiskt i sommar, för så pass bra har han faktiskt gjort det.
Alltså, verkligen. Rövs är väl inte mycket äldre än vad Elleborg är heller. Han är väl i den där åldern.
En så smart flytt för Elleborg också, i att du har sån möjlighet här att verkligen slå dig in om Röfs säljs.
Ja, Röfs, han är bara 23 år gammal och har gjort den supersäsongen med Sunderland här, och där kommer det finnas intressenter, och det finns ju lag som letar. Det är alltid storklubbar på jakt efter en målvakt.
Framförallt en ung målvakt.
Mm. Ja, det kommer nog hända lite tror jag på målvaktsfronten, med tanke på att Emi Martinez, han tackar ju till och med av Stovilla supportarna i augusti förra året, fortfarande kvar, men han lär väl kanske försvinna då en gång för alla. Och sen så har vi James Trafford som är på jakt efter en ny klubb, som ju inte vill vara andra fjol bakom Donnarumma, så att ja, där kommer det nog hända lite.
Ja, då stackars Trafford. Sen kommer Donnarumma på ett bräde där liksom, så har ju, nej, det kan inte ha varit kul för han när du gjort det här karriärsvalet.
Nej, den var hård alltså. Men sån är fotbollen. Hörde ni, det var faktiskt allt vi hann den här måndagen. Nu väntar Champions League i veckan. Jag är eld och låger, känner jag. Så glöm inte ratta in Sillypodden i slutet på veckan, så ska vi försöka summera det som har hänt där. Och sen såklart så är Sportbladets Premier League-podd tillbaks nästa måndag igen. Så vi hörs då. Ha det bra!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.